jag märker egentligen hur många stora avgörande samhällsfrågor det är som vi inte har funderat på och känner att det skulle vara väldigt synd om vi alldeles lämnade dem obeaktade. Och jag undrar om jag därför får låta bli att referera idag det som gick igenom igår. Hur ska vi komma igenom åtminstone huvuddelen av det som funnits att säga om staten idag? Då vill det verkligen till. Det är inte alls lätt, det kan jag lova. Det är sådana oerhörda grundproblem som vi kommer in på nu. Och sen kom vi överens om igår några stycken att föreslå att jag slutar absolut prick 10. Är det bra om jag gör det? Då är jag tacksam för om jag då med stora gester och allt möjligt och ni är inne i ett litet samtal eller någonting så att vi glömmer bort tiden. Någon som åtar sig att säga ifrån absolut prick 10. Min klocka är nu 9:05. Tack. Vi talade igår om det fria kulturlivet, framförallt om skolfrågor, och konstaterade en rad punkter där faktiskt kulturlivet i den mening vi här har inte är fritt idag. Och vi skulle då nu avslutningsvis komma in på någonting som vi talade om också igår eftermiddags tillsammans med de som var med då, och då vi kom in på finansieringsfrågorna. Och jag erinrar en gång till väldigt kort om olika finansieringsmöjligheter som finns för ett fritt kulturliv. Och där man ganska lätt på sätt och vis genom sitt eget sunda förnuft kan komma underfund med en del grund synpunkter på det. Alltså det finns först och främst självfallet den möjligheten att människor betalar för en del saker. Jag menar, det är liksom självklart egentligen att konst, i den mån det frambringas av fria konstnärer som inte arbetar med skola eller som lärare i en akademi eller någonting sånt, utan fria konstnärer överhuvudtaget, att de existerar i huvudsak på det viset att deras konst antingen säljs och då kan de leva på det, eller också säljs de inte och då kan de inte leva på det. Och där är Steiner relativt, där menar han att ett segregerat samhälle borde vara relativt obehörigt. Alltså, kulturprestationer som frambringas på det viset, som så att säga, ja, som till exempel just det konstnärliga, där borde man inte subventionera det, inte bära det, utan det borde människor, i de mån de har intresse av verkligen, det bör de betala. Så om man tror att ett trädgärnat samhälle skulle innebära att till exempel alla konstnärer självfallet fick stöd och bars upp av kulturlivet och dess fonder, så är det ett misstag. Sen finns också möjligheten att, som finns också i det nuvarande samhället, att enskilda donatorer, gåvogivare, ger pengar. Nu är det så i ett tregrädat samhälle, skulle det vara så i ett tregrädat samhälle, vilket vi strax kommer in på, att det skulle förmodligen ske en mycket stor inkomstutjämning. Inte total nivellering, inte total utjämning, men en ganska långtgående inkomstutjämning skulle förmodligen äga rum i ett tregrädat samhälle, och därmed skulle möjligheten att ge stora donationer förmodligen minskas mycket kraftigt eller försvinna helt och hållet. Skulle alltså röra sig om små gåvor, små frivilliga gåvor. Och det återstod i så fall att se i vilken mån människor skulle komma att lämna det. Troligt är att det nog skulle ske, precis som det sker mitt i det nuvarande samhället. Vi är så angelägna om en del ideella verksamheter så vi faktiskt stöder dem. Det gäller inte bara skolor, utan det gäller ju olika slags ideella organisationer där vi betalar våra medlemsbidrag och där vi, eller där vi på annat sätt stöder det. Det är ett samhälle där vi vet att ideella organisationer är ett enormt starkt beroende av gåvor. Där skulle vi antagligen också vara beredda att ge. Men det skulle inte röra sig om stora gåvor. En annan finansieringsmöjlighet finns naturligtvis, och där rör det verkligen stora pengar. Den ligger naturligtvis i att näringslivet kan vara villigt i ett framtida samhälle att ge mycket stora bidrag till kulturändamål i vidaste mening, alltså också till exempel till fostran, undervisning och utbildning. Det rör sig där om alltså frivilliga bidrag, men som alltså kan lämnas insikt om att sådana insatser är nödvändiga i samhället, att man inte klarar sig utan det. Och viktigt är då, liksom då det gäller de föregående finansieringsformerna, alltså avgifter eller betalning för i olika sammanhang gåvor, så är det också här när det gäller näringslivets bidrag att kulturlivet därmed inte binds på något. Och det är antagligen till och med nödvändigt att alltså de bidrag som kan ställas till förfogande från näringslivets sida överlämnas i en sån form så att ingen styrning därmed är möjlig. Så man absolut inte kan säga att vi får bara anslag om ni forskar om en speciell, låt oss säga till ett forskningsinstitut, ni får anslag om ni forskar om en viss typ av atomreaktorer. Eller ni får bara anslag om ni forskar om en viss typ av vindkraft. Eller ni får bara anslag om ni forskar på det biologiska området och så vidare och så vidare. Det vore med säkerhet helt omöjligt. Idag sker ju en stor del av styrningen av kulturlivet genom sådana medel. Genom själva finansieringsform. Och det borde alltså under alla omständigheter vara uteslutet. Det skulle inte, det är inte egentligen att samhälle måste man på alla sätt försöka förhindra det. Och slutligen finns också en annan möjlighet, nämligen att näringslivets bidrag inte är frivilliga utan lagfästa. Det förutsätter i så fall att medborgarna i rättsstaten, nu ska jag säga, komma in på rättsstaten, medvetet beslutar sig för att en del av samhällets resurser, i det här fallet, eller det är resurser som skapas genom näringslivet, att de ställs till förfogande. De kan alltså inte användas för andra ändamål, utan de kan användas för just det här ändamålet. Och det skulle till och med kunna innebära att medborgarna själva eventuellt via skatter bär en del av de lagfästa bidragen, alltså att de inte måste överlämnas från näringslivet. Det kan också, det skulle också kunna tänkas eventuellt att det utgår i form av skatt. Hur man än ordnar de lagfästa bidragen så gäller också där att någon styrning inte får en gång. Alltså också där måste man direkt på alla möjligheter. Och till slut skulle jag bara vilja ställa fram ett perspektiv som jag ser själv skulle se som möjligt i dagens samhälle. För att vi talar nu om vad som skulle ske i ett treenat samhälle. Men på vilket sätt skulle man kunna bidra att frigöra kulturlivet, till exempel utbildningsväsendet, redan i dagens samhälle? Och då är det ju helt klart, det framgick också av det vi sa igår, det är helt klart att om man bara överlåter åt enskilda människor att finansiera skolor, då blir i dagens svenska samhälle, då blir det privatskolor som egentligen kan inrättas bara av en begränsad krets människor som antingen har det väldigt bra ställt ekonomiskt eller också är speciella på det viset att de är villiga till alldeles oerhörda uppoffringar. Vilket igen gör att det kan inte röra annat än mycket begränsade kretsar. Alltså rätten till självstyrande skolor som ska finnas enligt internationell lagstiftning. Det kan inte utnyttjas annat. Som, om vi ska vara ärliga, det fåtalet kan efter nästa val komma att bli stort sett lika nära. Jag menar att efter nästa val, jag vill alltså inte gå in på partipolitik och har djup sympati för en del av det som Socialdemokraterna står. Men jag måste säga på skolan, om jag bara går in på skolan, så är det helt klart redan nu att Socialdemokraterna i Sverige kommer att benhårt hålla fast vid principen. Det får inte finnas möjlighet att grunda det här som jag kommer att bekämpa det på kniv. Det framgår redan nu, jag har referat, jag har protokollet från en riksdagsdebatt 8 december 1977, för alltså en dryg månad sedan, där den frågan togs upp och där den socialdemokratiska politiken på skolfrågans område den är att totalt förhindra alternativ. Och man har mycket, mycket djupgående skäl för det, anser man, nämligen att det ska finnas, ska vara rätt för Sverige. Man vill inte att speciella kretsar ska få utnyttja sin situation till att göra någonting speciellt för att låta dem fram. Alltså, man vill egentligen inte att, eller man är alltså tvungen egentligen att bekämpa det som Sverige har situationen är den att man vill få bort oss i största möjlighet. Och skälet är, för det är socialt, man vill inte att enskilda människor ska komma ihåg någonting sånt. Och egentligen skulle det vara intressant om vi fick tillfälle att tala med en skolminister. Låt oss säga Rolf Luttberg i Stockholm, som jag själv har haft en del att göra med, som är alltså socialdemokrat. Han har helt genomtänkt för sig att han absolut inte vill ha. Han är totalt emot andra. Det är en del av hans liv att förhindra.
Ja, det är ju skolor som har stoppats också. Det är ju flera privatskolor i Stockholm som går in vidare för att de har
fascinerande. Ja, visst är det. Man har köpt upp, det vill säga övertagit skulder. Man har övertagit enskilda skolor genom att överta också deras skulder. Och då har de varit tacksamma att bli av med sina skulder. Och sen har man antingen förändrat någonting starkt eller lagt ner dem. Och det är inte mycket att säga på ett sätt. Man kan säga hur rättvisesynpunkt är det inte. Men om man ser på det sociala sammansättningen i lagstiftningen, så har det i alla fall i våran stor utsättning varit.
Skapar också sån ledning som man har en engelska skolor för att informata.
Ja, precis. Ja. Ja. Alltså jag vill inte alls försvara det, det är ju en diskussion, men man kan förstå det ur socialt. Den enda möjlighet jag just nu själv skulle kunna se att komma framåt i och säga så här. Det måste få finnas pedagogiska alternativ. Det är jätteviktigt att människor kan få verka för ha egna idéer just i en tid då skolväsendet verkligen är i kris. Det är oerhört viktigt att människor själva får ta hand om det. Får ta hand om sin skola och göra vad de kan av den i det oerhört svåra läget som är. Med de elever vi har och med de föräldrar och lärare som finns i en skola. Men att man alltså ger möjlighet för kretsar som har egna pedagogiska idéer att förverkliga. Och det argument man brukar ett argument man i så fall brukar anföra är att det har vi inte råd med. Vi har inte råd med att ge bidrag till sådana skolor. Men ett argument man då kan anföra mot det igen och säga det är möjligt att göra någonting sånt för framtiden. Det vore att säga alla självstyrande skolor, vare sig de är kommunala eller icke-kommunala, alltså sköts av och händerhas av stiftelse. Vare sig det är en kommun eller en stiftelse som har hand om en skola. Alla självstyrande skolor får klara sig med mindre offentliga bidrag än något. Låt oss säga, de får, för att hugga till med en siffra, 85% av det som andra skolor får. Verkligen mer än mer. Och resten får de använda, det som då fattas, det får de använda sin sociala fantasi. De kan ta upp det i form av begränsade föräldraavgifter. De kan också införa ett lönesystem som gör att man kan klara sig på en något lägre totalnivå än andra skolor. Det får de hitta på själva. De får använda sin fantasi, sin kreativitet. Och då sparar det allmänna pengar på det sättet. De medför inte en merutgift. De medför, om de blir, i varje fall om de blir någorlunda många, de medför de besparingar. Inte så här enorma, men i alla fall besparingar.
Dessutom kan man ju säga att vi har inte råd med att säga att man har
Ja, men det är det. Det är den främsta, det är naturligtvis den främsta. Man kommer med säkerhet att vi går in i en situation där alltså, om det är så att allt fler lärare ger upp utan att inte orka, då kommer man in i en situation där det till slut bara blir för många lärare, det blir intressant att tjänstgöra i skolan bara om något man vill och tillsammans med föräldrarna. Gestaltar det själv. Och sådana skolor skulle kunna klara sig inte utan offentliga bidrag, men med lägre offentliga bidrag. Och med de andra gör vi egen skolverksamhet. Att man alltså tvingas till den åtgärden. Radikal gallring mellan eleverna. De som kan koncentrera sig och de som inte kan koncentrera sig. Och då är man ju, då är man också inne i någonting ganska, någonting som kan bli lätt skakande för dem. Lägger man naturligtvis man inte på samhällsklasserna. Då får vi räkna på. Då är det olika kategorier. Den ena, där det är erkänt att de inte kan arbeta. Det är så att säga, det har man från början accepterat. De kan inte arbeta. Och de är väldigt många. Och sen en grupp, där man säger att de inte kan. De ska lära upp hela sig. Och de ställer vi krav. På den ena gruppen ställer vi. Och den möjligheten skymtar man helt tydligt idag.
Men är det så länge finansieringsgraden blir det inte väldigt lämpligt för i framtiden som möjliggöra samhället att ha någon produktion på skolan för den här fantasidelen?
Jo, där har du, där är verkligen den möjligheten. Till exempel, och det är någonting som man ser skymta i de olika arbetsmiljöerna. Vi har inte kunnat, bland annat av det skälet att vi inte är ekonomiskt sinnade, har vi inte kunnat genomföra det. Men om vi var ekonomer, då skulle vi naturligtvis, låt oss säga, tillverka dockor, träleksaker. Alltså en sak som utan vidare skulle kunna göras i en skola och bli en stor lärare. Det kan inte bära finansieringen, det kan hjälpa till. Och det är just de där 15% eller vad det skulle vara. Det skulle för framtiden, i varje fall för den, de närmaste 20 åren, vara en framkomlig väg. Alltså att hanka sig fram för skolan, att bidra själva genom sin produktion.
Och dessutom kan ju redan få kontakt med en sån situation på dem. Sen är träningssaker inte, det vill säga man kan också få göra sig mot en annan. Man får ett rörligt tänkande på vad man producerar någonting. Men det är nödvändigt att hålla fast på samma produkt. Utan det är viktigt att man kan göra
det. Nej, det är
klart
man kan göra mycket
annat
också. Men just
där
är
det alltså. Sedan de kommer ut i näringen, så är det kanske blir företag. Man har en
ja, nej, men det, alltså där, jag menar, där kunde man också baka bröd, man kunde ha textiltillverkning. Det finns en massa sådana där halvt hantverksmässiga eller helt hantverksmässiga tillverkningar som skulle ha en marknad. Ja.
Jag tycker att vi går lite hårt på trekantstanken. Det är meningen att vi skiljer näringslivet bort från åndslivet. Så vidt jeg ved, så fik vi jo åndslivet, altså, det blev jo, altså, på knippet med skolen, ja.
Men det, jeg måste, det, i og for sig, det er en rent logisk, veldig klar. Det er det, at det er ingenting som siger, at det fria kulturlivet ikke i en begrænset utsträckning kan vara ekonomiskt verksamt. Får inte, om inte egenarten förändras, en skola måste, för jag menar, en skola är en skola, får inte bli en verkstad. Går det? En skola är, alltså, det är en plats där människor kan få växa upp, och man får inte prägla deras uppväxt genom att till exempel sätta in dem i en ekonomisk press så att de måste producera så eller så mycket. Utan det måste vara skola, undervisning. En atmosfär som gör att man gärna vill vara där som barn eller som ung människa. Och tycker det är roligt att hålla på med den här tillverkningen. Men det får inte göra så att den blir pressande på samma sätt som inom näringslivet. Men att vara ekonomiskt verksam är inte fel på det viset. I varje fall enligt Steiner, ja, det är helt med på det. Att man gör så. Förlåt.
Om man inte pressar den där utbildningen i skolan, så har det blivit fritt, då kan man ändå, det vill säga, då kan eleverna ändå producera mycket. Alltså, jag tror att de flesta skulle bli bra.
Ja, i de klasser där vi själva har arbetat med det, har det slagit an väldigt bra. Att till exempel göra leksaker för lekskolan. Jag var ju alltså enormt uppskattat i somliga klasser, och varför då inte ta steget på ett ut och sälja till olika lekskolor. Men det där kan man att det är en fråga om, men det är inget fel. Ett av problemen med att skapa ett fritt kulturliv är att också vara skapande. Att veta vad man kan göra, bara påhitta. För det är just det som är styrkan i det fria kulturlivet, att det är kreativt. Och då har man verkligen någonting att göra. Så den möjligheten borde man inte bortse från. Det ingår i det här med den sociala.
Får jag fråga, hur skulle det då vara? Du talar om att inte få vara för mycket ekonomisk verksamhet i kulturlivet. Skulle det begränsas av rättsordningen i så fall?
Ja, alltså, det rättsordningen säkert skulle tillse är att kulturlivet inte får den ställning som det är då katolska kyrkan var som mäktigast. För det innebar faktiskt att en andlig organisation hade skaffat sig ekonomiska maktmedel som satte hela samhället i balans. Det var helt enkelt ett faktum under den tidsålder då katolska kyrkan var som mäktigast. Hela samhället kom i gungning på grund av deras övervikt, och det ledde till att alltså fullrustade arméer av kyrkliga soldater med beväpnade biskopar i spetsen med sånt på krigståg i Europa. Och gjorde bidrog inte precis till en kristlig fred i vår verklighet. Vad var det?
Jag säger att vi får 25
minuter. Ja, tack. Tack. Om vi nu övergår till staten i ett regelrätt samhälle och försöka se den som en möjlighet, så är vi naturligtvis igen i den situationen att vi måste utgå från det tillstånd som är nu och se vilka tendenser finns där. Och det är helt klart att staten i ett tregrenat samhälle
skulle ha många av de uppgifter som staten också har idag. Rättsövervakning, alltså övervakning av lagarna verkligen krävs, inklusive ordningsmakt. Jag tror inte att man skulle komma ifrån det. Jag tror det vore helt orealistiskt att föreställa sig att vi i ett tredjedelat samhälle skulle plötsligt få alla människor skulle bli lagliga. Det skulle inte ske över en natt, det skulle heller inte ske på några år. Och vi vet att de kommunistiska staterna har ju inte alls det skett heller, fast man väntade sig det. Jag tror inte man ska vara vänta sig några under på det området. Småningom skulle antagligen en ökad laglydighet, något förbättrad situation antagligen inträffa av många utgående. Men han lät framförallt kanske därför att jag först skulle bli bättre.
För att lagarna skulle vara
bättre. Kanske också för att lagarna i vissa hänseenden skulle vara rimligare idag. Men det tror jag man vågar säga. Men man skulle alltså inte komma ifrån det helt och hållet. Man kanske i ett reglerat samhälle inte ens skulle komma ifrån att ha ett försvar, nämligen för att försvara sig mot stater som ännu har ett annat samhälle. Ja. Det skulle eventuellt, jag bara kastar fram det som ett stort perspektiv, det kanske skulle vara nödvändigt. Trots att det skulle vara helt främmande för det tillgängande samhället att disponera andliga och ekonomiska resurser för något så vanligt som militära utgifter, kunde det ändå vara nödvändigt som en nödvändighet. Några uppgifter i ett sånt här samhälle skulle självfallet falla bort. Alltså en del av statens uppgifter i det nuvarande samhället skulle fortsätta. En del uppgifter skulle gradvis bortfalla. All styrning genom direkta övergrepp, direkta ingrepp, vare sig på det kulturella eller det ekonomiska samhället, skulle upphöra. Statens enda sätt att inverka på samhällsordningen skulle vara genom lagstiftning. Men man skulle alltså inte åta sig att direkt kontrollera och styra vare sig kulturlivet eller näringslivet. Och det innebär att en stor mängd statstjänstemän som idag sysslar med sådana uppgifter antingen inte skulle behövas eller också skulle sköta samma uppgifter inom ramen. Ungefär. Jag ska säga motsvarande arbetsuppgifter men på ett helt annat sätt inom ramen för kulturlivet eller näringslivet. Låt oss säga det som faktiskt är nödvändig förvaltning i skolor skulle finnas, men skulle skötas av självstyrande skolor. Man skulle självfallet inte ha alla de arbetsgifter som hänger ihop med att varenda bestämmelse som rör självklart skolor måste utarbetas med stora centralt och skickas. Utan de skulle försöka. Det skulle alltså minska mängden administration. Man ska inte tro, det frågas ibland, skulle byråkratin upphöras i ett tredjedelat samhälle? Ja, man blir byråkrati menar tjänstemän som sitter i skrivet och har pappersarbete till en del. Så skulle det inte upphöra. Men väldigt viktigt är en sak. Och där vill jag bara liksom stryka under det med en tjockaste. Steiners självklart faktum var att alla som sysslar med administration inom kulturlivet som låt oss säga skolan som själva också har undervisning eller annat direkt aktivt kultur. Alltså man skulle inte i framtidens samhälle med säkerhet inte ha människor som bara sysslar med administration, utan de skulle också vara aktiva inom, låt oss säga, att personalen på ett på en skola, den administrativa personalen, själva personalen, på några administrativa.
Det är en administrativ personal i staten också. De har bara
det är svårt. De kan ja, det är svårt att föreskriva, men jag tror att man också därför att de hade någon form av aktiv verksamhet inom näringslivet. Att de inte bara enbart var administrativa. Men å andra sidan kan det också ha förenat med stora problem att göra det genom tvång. Alltså jag tror inte att vi liksom kan sitta och föreskriva det. Jag tror att det skulle nog bli en mycket stark tendens att vinna. Med andra ord, den statliga och kommunala administrationen för kommunerna kan i det här sammanhanget betraktas som ett påverkningsvar. Den skulle minska i omfattning, därmed skulle också på inget vis avskaffas. Skatter skulle självfallet finnas för de arbetsuppgifter som ändå är nödvändiga och som vi nu kommer att tala om. Det är nämligen en del administrativt arbete som behövs för de uppgifter vi har räknat upp. Lagstiftning, rättsövervakning, eventuellt försvar, det är stora, väldiga arbetsuppgifter. Och det finns dessutom en del arbetsuppgifter som staten i ett regelgrenat samhälle skulle bära, som den idag i regel inte bär. Eller också bara bär delvis. Och där kommer jag tillbaka till motivet inkomstfördelning. Vi är ju idag inställda på att staten har en viktig roll på inkomstfördelningens område, och Sverige har drivit det mycket långt. Vi använder ju årligen en mycket stor del av den offentliga sektorn på det viset att vi drar in skattemedel och sen ger ut igen i form av bidrag av olika slag, bistånd, bostadsbidrag, barnbidrag, pensioner, sjukkasseersättningar och så vidare. Enorma summor övertas, och de övertas i den mån människor ekonomiskt kan bära det och förs över det som till andra som behöver. Och där har Sverige enligt många mening gjort en grundläggande insats. Vi har drivit den principen mycket, mycket långt. Vi har alltså till exempel skapat en grad av trygghet för pensionärer som knappast finns i någon annan. Och här kommer det en del om att vi har alltså yttrat väldigt skarpt om socialdemokratins politik på skolfrågornas område. Men skulle man yttra sig om en annan sida av den svenska socialdemokratins verksamhet, så kan man då den här verksamheten, nämligen skapa och ökad ekonomisk rättvisa, skulle inget annat parti i Sverige ha drivit på det viset. Och de har behövts för den. När vi har haft ett bra eget samhälle skulle den uppgiften inte alls ha skett. Det får man våga bara direkt säga. Det
Det är alltså en sida av inkomstfördelningen i samhället. Där vi alltså genom skatter och bidrag har skapat en bidrag mycket kraftigt till den sociala utjämningen. Sen har också icke-statliga organisationer bidragit mycket starkt till uttryck av inkomstutjämning genom sina låglönesatsningar. Jag vill bara nämna det genom parentes här så man vet att det hör hemma i en samarbete. Känslan för social rättvisa har vuxit sig allt starkare i många länder, inte minst i Sverige. Och de har, som ni vet, fackföreningarna gjort en väldigt viktig insats genom att säga så här. I våra löneförhandlingar, de vill vi sköta stort. Att de som har längre lön får större löneökningar än de som har lön. Och så har man bland industriarbetarna till exempel ökat graden av rättvisa mycket kraftigt. Man har under åren 1960-1975 åstadkommit en mycket stor sammanfästning av inkomstskillnaderna mellan olika industriarbetare. 1960 var skillnaden mellan de lägst, mellan låglönegrupperna, de lägsta inkomsttagarna och de högsta inkomsttagarna bland industriarbetarna, 30%. Och 1975 så var den skillnaden pressad ner till 15%. De innebar att varenda stora delar av varenda löneökning har kommit framförallt låglönetagarna till god. Där har fackföreningarna gjort en viktig insats. Men båda de här väldiga insatserna, skatter, bidrag, utjämning på politisk väg, låglönesatsningar från fackföreningarnas sida, alltså en insats av organisationen i samhället, har lämnat en del grundläggande arbetsuppgifter som fortfarande är olika på den sociala rättighetsrättsordningen. Och det som har lämnat kvar och gjort är mer än rutin. Vi har det fortfarande så i Sverige och i stort sett i rättsdagen alla länder. Att arbetskraft betraktas som en vara. Vi har det fortfarande så att om det finns en yrkesgrupp där det är för få av de som arbetar i den yrkesgruppen och efterfrågan på deras insats är väldigt stor. Alltså på ett område inom en bransch, litet utbud, stor efterfrågan, så stiger det till arbetskraften. Motsvarande, när det finns många som kan sköta ett kanske relativt okomplicerat arbete, om samhället egentligen inte ens behöver så många som de som ställer upp, då är utbudet stort och efterfrågan liten. Med andra ord, man resonerar, man behandlar arbetskraft som en vara och talar också självfallet om en arbetsmarknad där arbete köps och säljs som om det vore en vara bland annat. Och det har varken politiker eller fackföreningar kommit, det problemet har man inte kommit på.
kanske inte heller velat. Tydligen hjälps inte om vi ska tala öppet språk med varandra. Många politiker, många fackförenings- och ombudsmän drar nytta av att de lagar drar nytta av arbetsmarknadens princip. För flera av dem finns det inte så många om de är duktiga. Och de är väldigt efterfrågade. Jag tror inte att de kan bestämma. Och frågan är om vi kan fortsätta att betrakta arbetskraften på det. För det första är det självklart egentligen den som börjar tänka på allvar eller problemet i arbetskraften bara. Så är det egentligen självklart att den inte kan vara. Beträffande alla varor som finns i världen, verkliga varor, kan jag så att säga, nu tycker jag det är ta ett exempel att jag är. Jag tillverkar. Kan jag gå och nämna min produkt till olika grossister eller olika detaljhandlare eller eventuellt öppna egen butik och sälja sin produkt direkt och säga: här är varan, ta den, ge mig pengarna och sen är man fri från varan. Och det gäller alla varor. Där kan jag lämna ifrån mig varan, få pengarna och vi är fria från varandra. Beträffande arbetskraften gäller det. Jag kan inte gå med min arbetskraft och säga den: här är min arbetskraft, ge mig pengarna, nu går jag. Förstår ni? Det finns ingen chans alltså. Ja, arbetskraften, det är ju jag. Det är ju mitt eget jag som förblir, hänger ihop med det jag gör. Och säljer jag min arbetskraft, om jag verkligen gör en försäljning, då säljer jag mig. Och det finns en del människor som faktiskt betraktar det så. Inom kulturlivets område finns det här på ett fullkomligt ödesdigert sätt. Det finns inom näringslivet för är det i regel inte riktigt så. Även om det finns poster där och där också för. Det finns nämligen människor som drar ut konsekvenserna av det här mitt ibland oss. Som nämligen menar att människan har sålt sig. I och med att hon har så att säga ställt sin arbetskraft i profil. Tänk på tidningsredaktören som säger till sin reporter eller säger till sin ledarskribent: skriv du så här för det tidningens vink? Ja, men jag kan inte det. Jag kan inte skriva så. Det är inte, men jag menar inte så. Men vad fan spelar det för långt tid? Men du kan skriva det som är tidningens vink. Förlåt att jag använder en sån form. Förekommer mycket mer än vi tror. Inom reklamens område finns mycket konstigt. Skulle vi lysa in i samhället och se var punktuellt man verkligen på ett sätt har konsekvenserna av att människan har sålt sig själv, så skulle vi hitta mer än vi tror av sådana företag. Vi skulle hitta det här och var inom statliga myndigheter. Vi skulle hitta det också inom sektorer om näringslivet. vi skulle hitta den inom forskningen på ett helt ödesdigert sätt. Där forskare tvingas av ekonomiska skäl om man har familj, och då har man bundit sig för en forskningsuppgift, och nu forskar man om gener som kan bli fullständigt ödesdigra, låt oss säga en bakteriekultur som skulle kunna slippa ut ur laboratoriet och bli lika otäck som den här nya bilsorten i Sydamerika, där man genom genetisk manipulation har åstadkommit en bilbarn som angriper människor. Man vill få fram bil som diabetes. Och nu fick man fram en bilsort som blev i stora delar. Stora delar av Sydamerika sprider sig över Centralamerika, och man har hållit på att vidta oerhörda skyddsåtgärder för att de inte ska komma in i Sydamerika. Det är forskare som i sina laboratorier har framställt. Och det är mycket fler forskare än vi tror som håller på med den här konstnären. Och det är nämligen mer ihop, förlåt jag säger, med lönesystemet. För till och med när forskare kommer till skolan och säger, ja men snälla någon, egentligen vill jag inte det här. Varsågod. Vi betalar det för ditt arbete. Och vill du inte ha det, kan du gå. Ja, kanske har familj. Och så fortsätter han. Lönen. Principen arbetskraft är lika med lönen. Mycket mer överstiger än vi tror. Och framför allt har den emellertid otroliga ekonomiska verkningar. Tiden innebär att lagarna för utbud och efterfrågan missbrukas på ett fullkomligt fantastiskt sätt, där enstaka organisationer som vet att det är efterfrågan på deras insatser utnyttjar det på ett fullkomligt fantastiskt sätt i det moderna samhället, till att utöva tryck på hela samhället. Vilket i hög grad är inflationstid. Jag ska inte gå in på temat inflation, för det är ju bra. Jag bara konstaterar själva faktorer. Och jag tror att vi kommer till den situation då lönestegringarna helt enkelt inte längre, då vi inte längre klarar det. Då vi kommer i så fantastiska situationer som i New York, där alltså det inte längre går att få hantverket till huset. Man kan inte längre betala lönerna. En amerikansk rörmokare som jag vet tillfrågades för några år sedan, varför har du slutat? Han hade slutat vid 45-50 års ålder med sin rörmokare. Och så tillfrågades han om det, så sa han, ja, när man har tre flygplan, vad ska man fortsätta att arbeta? Vad rörmokare? Det finns inte längre möjligheter att betala de lönerna. Följden är att fler och fler hyresvärdar överger husen och sen förslummar. Så att i New York finns överallt märkvärdiga hus som inte längre sköts. Hyresvärdarna kan inte längre reparera dem, lämna dem. Hyresgästerna in i husen drar delvis hyresgäster som gärna skulle vilja köpa hem, som är till stor del sådana som inte gör det. Och sen uppstår det snittkabel i vissa dagar. Det här är New York. Stora delar av New York har varit försvunna. USA visar ibland en massa framtidsbilder. Det är det framtidsbilder. Vad vi kostar i, det kan vi inte fortsätta med den inkomstfördelningen. Det är den princip inkomstfördelningen vi har idag. Vi måste se oss om att det är en liten princip. Och där kommer staten
Och vi måste ta steget, menar tror jag, fullt ut från staten som inte bara gör en viss omfördelning av inkomsten genom skatter och bidrag, utan som åtar sig uppgiften att sörja för social rättvisa. Och detta utan att ändå skaffa sig marknader. Hur det ska gå till är en, det är något som jag skulle vilja ha.
Thank you.
så noggrant jag kan inom den korta tiden vad man egentligen kan mena med det. Och vad man menar inom social trygghet med de målsättningarna. Och vill bara erinra om då vad jag försökte skildra översiktligt i lördags. Nämligen att det är inte så enkelt så att allt som hör hemma inom kulturlivet bara måste så att säga ses som fritt, utan det finns, som jag uttryckte det då, öar av jämlikhet, öar av broderskap i, låt oss säga, en skola. Skolan är i huvudsak inordnad i ett fritt kulturliv, bör vara det, men det finns öar av jämlikhet och broderskap i den. Och på samma sätt är det också på de andra områdena. I varje företag måste det finnas viktiga öar av frihet och jämlikhet. Det är inte bara rådskapet som är viktigt inom ett ekonomiskt företag. Det var det ena huvudmotivet som jag försöker skildra i två år. Och där det då inte utan rätt framhölls, jag tror det var Christiane, att det där var inte tillräckligt levande ännu med de här målsättningarna, och det är det alltså man skulle eftersträva att det kan bli under de här dagarna som nu ligger framför oss. Finns ännu ett par platser på den här sidan? Det andra huvudmotivet som jag försökte skilja i lördags var det här med att det finns också tre grundfunktioner inom människokroppen. Tre huvudfunktioner inom människokroppen. Jag försökte skilja i den ena sidan nervsystem med sitt centrum i huvudet, som är den kyliga och så att säga döda polen i människan. Den är också väldigt orörlig. Varje rubbning i hjärnan kan, en rubbning i hjärnan kan bli ödesdiga. Små lägesförändringar i hjärnan kan bli helt ödesdiga. Och temperaturen är förhållandevis låg här. Det finns egentligen ingen kroppsdel som har så låg temperatur som hjärnan, om vi bortser från lungorna, men där hänger det ihop med yttervärlden. Och det kan man liksom inte riktigt räkna med, för det är den kalla luften i sugen. Den lägsta temperaturen finns i kroppen, i övrigt, finns här inne. Och det är också så att om storhjärnan inte försörjs med blod, med näring, som kommer ur den andra delen, ur andra delar av organismen, och som vi ska tala om, så sker dödsprocesserna mycket snabbt,
människan blir medvetslös efter 20 sekunder om man inte får tillräckligt med blodtillförsel, och efter ungefär lika många minuter, efter ungefär 7 minuter uppstår oläkliga skador, och efter 15 minuter dör. Låt oss så erinra om den motsatta polen, den som är det som Rudolf Steiner kallar ämnesomsättningspolen, där allt är liv och rörlighet. Och där vi har då till exempel ett organ som i flera hänseenden är ett slags motsats till levern, med alltså, förlåt, till hjärnan, nämligen levern. Där vi ser en oerhörd livaktighet. Hjärnan har ju från och med några veckor efter födelsen ingen celldelning alls. Cellerna i hjärnan förnyas icke, gäller hela centrala nervsystemet. Medan levern förnyas med en rasande hastighet, efter ungefär 14 dagar har celldelningen gått så långt att levern är helt utbytt. Och det är också den varmaste delen av människokroppen, där har vi ständig feber, 41-42 grader i levern. Och den är intensivt genomströmmad av blod, som ju på ett särskilt sätt representerar ämnesomsättningsprocessen. Och blodet är då också den oerhört levande substans som hela tiden används, måste komma till hjärnan. Och där i hjärnan förbrukas ju en förvånansvärt stor del av syret i blodet. Alltså en förvånansvärt stor del av ämnes, den mest intensiva ämnesomsättningsprocessen i kroppen, nämligen förbränningen av syret, sker i hjärnan. 25% av syreåtgången sker ju i stor hjärna. Och sen finns det alltså mellan de här två systemen, det ena förhållandevis dött, det andra förhållandevis levande, det ena förhållandevis orörligt, det andra väldigt rörligt. Mellan ämnesomsättningsprocesserna och nervprocesserna finns ett utjämnande system, det rytmiska systemet, som ser till att kroppen aldrig övergår i total vila, alltså aldrig så att säga beter sig helt och hållet som nervsystemet. Och å andra sidan också ser till att kroppen heller aldrig domineras totalt av ämnesomsättningsprocesserna, utan hittar en jämvikt. Rytmiska systemet med andning och blodomlopp som de mest synbara inslagen har alltså den förmågan att se till att ämnesomsättningsprocesserna lite stillsamt går vidare under sömnen, förhindrar då alltså total orörlighet. Och när vi rör oss med våra extremiteter oerhört intensivt och ämnesomsättningsprocesserna blir som snabbast och livligast, så är det igen de rytmiska organen, hjärta och lungor, som sätter stopp för en allt för stor rörlighet. Och där har vi alltså tre system i människan. Och då skulle jag alltså idag starta med frågan, men vad är det som i kroppen som motsvarar näringslivet i det sociala? Och vad är det nu i kroppen som motsvarar kulturlivet i det sociala? Annorlunda uttryckt, om vi skulle betrakta samhället som en organism, vad är det i den organismen som är nervsystemet? Och vad är det i den organismen som är ämnesomsättningsprocessen? Framförallt representerar det genom luften. Det är alltså en fråga.
När livet, det är verkligen som det inte var ämnesomsättningen. Alltså en massa av olika produkter som brann, kallas och väldigt aktiv organism. Kulturlivet, då har nervsystem och hjärna.
Något som jag förstår precis. Alltså, behöver vi nära så. Ja. Någon som jag har annan uppfattning. Ja, Hanne. Oj, nu måste skriva upp. Ja, alltså nu var det två så kort. Nervsystemet i den sociala organismen.
Nervsystemet i den sociala organismen. Alltså, det är väl också två.
Kurt, som jag har kommit på vad han vill säga.
Han har roligt.
Men for å være kverulantisk, så kan man jo også si at det rytmiske system kan være kulturliv, fordi det rytmisk pulserende, og det forbinder det med andre. Det bruker ikke begge de andre.
Jag har också säga att det
Jaha!
Ja, jag vill också säga att det rytmiska är kulturligt för att det har en balans och en...
Ja. Ja, Marius. Marius.
Jag vet inte emot det här med att det sista programmet visst är rytmiska system ska balansera ut dessa pengar. Så må jo den utbalanseringen ligge i rettssystemet. Kulturlivet skal jo ikke ha noe utbalanseringssystem.
Se der opp til tre strekene. Det er ganske rettet. Altså det utbalanserende systemet i samhället bør vara rettsordningen. Det är Arvid nu som säger ja. Vad säger du?
Ja, just
det. Ja, just det.
Men, den materia som kommer in i kroppen och som sen förs vidare runt till de olika organen och hjälper till att understödja att man överhuvudtaget kan tänka till exempel och känna. Och därför så tror jag nog ändå att det här med näringslivet, att det måste hänga ihop med ämnesersättningen. Och sen om man tar polariteten till det, då blir det liksom det som har med tanke och verkligen med det andliga att göra, det här vi talar om här idag. Geistisch liksom, att det är där i världssystemet som det andliga kan komma in. Där det är ro, där det är lugn. Och därför måste nästan kulturlivet vara där. Och sen det tredje, rättsordningen som ser till liksom att näringslivet inte sätter sig på kulturlivet och att kulturlivet inte lämnar det över heller liksom. Att
jag
har
det
reglerat, att
jag
har
det riktigt. Det är ett par nu som nämner det här som rättsordningen som bara är för jag.
Nu kom det går så att sagt tanke fullt av vilje. Alltså närmestemmet tanke anfallsättningen är fullt och rytmsystemet är vilja. Nej, jag menar att anknytningen är alla vilja. Det är där en vilja som står.
Kulturlivet
skulle uppfärna kulturlivet i någonting. Det är det som förlirar allt. Kulturlivet är motsatsen till det döda. Och det som kommer de nya idéerna att göra flera. Det är det som förlirar allt. Och det är det som blir död. Det är ju starkt motsatsen.
Du menar, du är inne på ett fjärde alternativ, alltså?
Ja, det är kulturlivet. Kulturlivet är något sätt. Det är riktigt kapitalet.
Men det är ju död, och det är ju inte det. Där får du en hel kulturlivet. Vi jobbar med det.
Jeg netop føler, at der under kulturlivet netop må være en vis objektivitet i det skabende. Altså for kommer man, altså som jeg netop føler hører til nervesansesystemet, muligheden for er objektivt, i stedet for at man lever ud det, som lever i ens nederorgan, og så lever man ud i surrealisme eller sådan noget.
Du mener altså, at rytmisk system og kulturliv går ihop?
Nej, jeg mener, at nervesansesystemet går ihop.
Ja, så det jeg har nu, så
jeg udvider bare til det med syg.
Ja,
förlåt, ni har hjälpt om det. Ja, som jag ofta hävdar, tanken är det största hindret för andlig verksamhet. Ja. ansåg han att det bor så här.
Ja! Ja,
det är det. Jag tror jag slutar med sin häns. Därför att om man tänker så här, att kulturlivet måste vara fritt. Och sedan överskott för på människokroppen. Vad kan vara fritt i människokroppen? Ämnesomsättningen måste ju ha en viss lagbundenhet. Den kan inte gå baklänges till exempel.
Alla håller med dig!
Vi kan ta ett hjärta som går i tre fjärdedels takt. Systemet har väl en frihet om man jämför med de andra.
Hur tog det en bil då?
Ja, och du menar att slutsatsen av detta är för dig?
Att nervsystemet har med alltså med kulturlivet och
ja,
det
är
helt enkelt. Ja, det är också vis tankarna där alltså.
Kan du stoppa det?
Nej, min funktion i hjärtat, men det är inte min hud alls, det är funktion av hjärtat. Det är också vis tankarna.
Ja, men ditt hjärta slår ju hela tiden. Du kan inte stoppa hjärtat, men du kan stoppa tanken.
Nej, men du kan ju också sluta spisa.
Jag
tror att det var en av de här tre, så måste ju alla de här tre finnas. Men liksom att om man försöker se samhället som en organism, så måste man ändå bestämma sig för en som stämmer för var och en. Men alltså, det är klart att i kulturtiden så måste man ha känslor och impulser och handla.
Ja.
Så väl som att man liksom vet vad det är man vill göra i tanken. Och så vidare. Så liksom, man kan inte låsa sig.
Nej. Alltså man märker, vi måste nog strax avrunda den här diskussionen, men den är högintressant. Vi märker hur goda skäl man kan ha för olika synpunkter här. Ja, jo.
Jag tror att det är ett misstag som vi också har med att man associerar till hjärtat och så vidare med olika fänder som säger att man inte kan gå baklänges och så vidare. Det blir väldigt roligt i och för sig, men det misstaget är elegant. Att man förbinder det med själva det fysiska organet. Alltså. I form hjärtat och rytmiska så är det alltså inte form hjärtat kan valsa det inte, utan att det ger någonting som är liksom utanför organet, känslorna, kvaliteterna som finns i den här regionen så att säga. Det är det man ska associera till med själva organet.
Ja. Man får ju tänka på att de organen är väldigt, styr oss i det dagliga livet. Alltså vårt hjärtes puls till exempel.
Ja, det är
styr oss och omsättningen styr oss. Alltså, ja. Helt konkret. Och det är det som igen bildar
känslan.
Jag tycker det där med att om kulturlivet ska vara ämnesomsättningen, alltså levern till exempel, som du sa, man förnyar sig efter 14 dagar, då skulle man alltså ha ett kulturliv som också kunde förnya sig hela tiden. Det skulle vara, man kunde inte hänga med om man hela tiden skulle förnya sig sådär. Alltså. Men det visar ändå att nervsystemet är ju det som kan kvarhålla till exempel en viss tillstånd genom kanske flera århundrar.
Oj. Ja, nu ser vi. Nu kommer alltså, vänta nu. Thomas har aldrig yttrat sig.
Låt mig prova att Ramon har vetat att det vi gör idag. Med angst för honom. Tyckte det var intressant att se med sensitivitet och formdriften. Att man Lucifer och liksom hele det der kræfterne, som for mig mener meget om primesammensætningen. Hvis man så ser på formdriften, på det som er styrende på lovene, så minder det for mig meget om retssystemet på egen. Og så må der være noget, som man ligesom kan bestå frit. Og så man siger, at hjertet er sådan meget lige, hvad man skal sige. Så synes jeg, at hjertet eller det rytmiske er meget afhængigt af, altså om du ser en stor saftig bøf, Kan det ikke nogle paragrafer? Hvis man ser skole samt i bøkker, hvor er det hurtigere? Du ser, man får det. Læser på socialt trækplan, så går man meget roligere. At det må være, at det er en krige, som er afhængig af de ydre ting egentlig. Ligesom at det rytmiske altså, står i midten af det pulserende, men at ligesom må have noget ligesom, at støtte sig til. At det går ikke helt hele vejen igennem, men ligesom, det går hurtigere nogle gange, andre gange langsommere. Og det var altså for mig kulturlivet.
Okay. Det er altså balans.
Ja.
Men nu undrar jag skulle så gärna fortsätta den här diskussionen, för om jag ska klara mina saker. Jag vet ännu inte riktigt hur jag ska kunna idag hinna igenom kulturlivet, för jag har egentligen en förskräcklig massa på hjärtat. Och jag undrar så här, skulle vi nu kunna avrunda den här i och för sig oerhört intressanta diskussionen och sen inte besvara frågan, utan bara låta den stå, för den anmäler sig under loppet av de här dagarna spiksänket igen. När vi nämligen går in i de sociala fenomenen så kommer vi att se hur bestämda bilder, tror jag, kommer för oss. Och vi ser det här för oss lite mer bildartat än vi helt enkelt kan göra idag. Kan vi alltså göra så att vi låter det stå? Jag skulle i och för sig med glädje se att vi kunde fortsätta samtalet nu, men jag klarar inte så att säga, programmet som jag har åtagit mig. Då skulle jag nu vilja försöka, enligt våra överenskommelser, att så snabbt och effektivt jag kan belysa frågan om kulturlivets frihet. Direkt med anknytning till det problem som finns i Sverige, men vi kommer att se också i hög grad de finns i andra länder. Och sen då komma tillbaka till frågan från det om ett stort perspektiv på det här. Och jag tror att vi kan vinna det på en relativt kort stund om vi är koncentrerade. Då ber jag bara att jag med en viss snabbhet får ge synpunkter på det här. Jag försöker förbereda mig så noggrant som det är möjligt så jag ska kunna göra det liksom ganska effektivt genomtänkt. Det brukar ju ofta sägas, Sverige är ett fritt land och självfallet är kulturlivet alldeles oerhört. Och menar man med kulturliv, konst och religion, så är friheten där mycket stor. Det är svårt att, det är många hänsynen svårt att tänka sig större frihet än de vi har där. Den som vill måla eller författa eller vårda en speciell religionsform har alla möjligheter till det. Det finns inga som helst hinder. När det gäller information finns också i och för sig en oerhört stor frihet. Vi håller styrt på yttrandefrihet i Sverige. Yttrandefriheten är i princip kolossalt vidsträckt. Man kan dock mera som en karaktär lägga märke till att somliga har större yttrandefrihet än andra. En del vad vi säger, grupper som jag skulle kalla etablerade, har lättare att nå ut med sina synsätt än andra. Det är svårt att vara åsiktsminoritet i Sverige. Men, och det hänger ihop med, tror jag, vårt politiska system, där man nämligen i grund och botten värderar en åsikt. Inte, det bara påstår jag det, Man värderar den i grund och botten inte så mycket efter om den är, inte bara efter om den är sann eller inte, utan väldigt mycket. I Sverige fäster vi väldigt stor vikt vid hur många är det då? Med andra ord, då ska de också kunna lägga makt bakom. Är de väldigt få kan de nästan inte ha rätt. Vad gäller forskning? Jag vill nästan inte gå in på det problemet, för det är så enormt. Jag vill bara ge en aspekt på det, att man idag menar mer och mer, fler och fler menar att forskning, den, förr har man ju menat att forskning ska vara fri. Det vill säga människor ska, forskare ska få ungefär syssla med det de är intresserade av, och de ska få också lägga fram de åsikter de vill och de resultat de vill. Och idag menar fler och fler att det bör inte finnas. Typ. En så stor del av vår forskning är i själva verket, säger man, styrd av näringslivet, styrd av företaget. Och då måste man som motvikt mot det ha forskning som styrs av andra, fackföreningarna eller regeringen. Man måste ha en motforskning. Forskning och motforskning. Forskningen har blivit en slags politisk arena. Vare sig det gäller frågan om blyet i bensinen, eller det gäller frågan om samhällsfrågor som den om löntagarfonderna. Och man menar alltså att forskningen bör vara styrd av den ena eller den andra. Fler och fler hävdar det. Beträffande fostran, hälsovård och utbildning. Här är, som jag ska försöka visa, friheten i Sverige mycket begränsad. Fostran, hälsovård, utbildning. Jag skulle bara vilja ge korta, oerhört korta exempel på det. Jag skulle ta igen det här problemet med minoritet. Vi har i Sverige på politisk del, på politisk väg, av politiska och ekonomiska skäl byggt ut en samhällsordning där det är nödvändigt att många delar på fostran av ett barn. Det innebär konkret att det är inte som förr i huvudsak föräldrarna som kan sörja för barn, huvuddelen av barnets fostran, utan det är också till exempel daghemmen i växande utveckling, eller andra daghemsmammor eller andra personer som barnet måste lämnas till. Och vi tänker inte alltid på att det, å ena sidan, det vet vi, det finns ett oerhört starkt behov av detta, och det finns många som i mycket stor rätt talar om mammornas svåra situation om de är ensamma hemma. Och det kunde vi tala länge om, och det är i och för sig ett oerhört problem. Men vi måste också se ett annat problem som gör att det här problemet verkligen för deras del är allvarligt. Det finns nämligen i Sverige en, oavsett vad man vill som mamma och pappa till ett barn, så kan man inte annat än gå ut bägge två i yrkeslivet av rent ekonomiska. Jag skulle kunna visa det i siffror. De allra flesta inkomsttagare kan av rent ekonomiska skäl inte göra annat, för skatte- och bidragssystemet fungerar på det viset. När man börjar tränga in i siffrorna, som jag faktiskt en gång, jag har suttit och räknat på det här med utgångspunkt från helt officiella kalkyler, så kommer man till förstås fantastiska resultat. Och resultatet, jag kan visa det i siffror, men jag vill inte göra det nu, men det är förstås fantastiskt. Som småbarnsförälder är man, om man är ute att kan få daghemsplats,
tvingad av ekonomiska skäl att välja en väg. De allra flesta inkomsttagare är inkomster, skatter, bidrag fungerar på det viset. Och det är en så stark styrning som vi tänker inte på. Med andra ord, den minoritet av föräldrar där den ena föräldern gärna under barnets första år skulle stanna hemma hos sitt barn för att ta hand om det, har fruktansvärt svårt att klara den saken. Och de familjerna som väljer den vägen där en av föräldrarna är hemma hos barnen, och när man vill, när man tycker att det är viktigare än annat, den minoriteten kommer helt enkelt, de klarar det inte. Och vi tänker inte, de flesta svenskar, jag skulle tro 99% av alla svenskar, har aldrig totalt genomskåda hur starkt vårt ekonomiska system är för att tvinga fram den situationen. Den styrningen är mycket, mycket, mycket starkare än vi tror.
Ja. Om ni är exempel på det, så är jag säker på att alla håller med dig som är direkt utan bidrag. Men att bidrag till exempel, vilka bidrag blir på det sättet ensidigt åt ena hållet?
Ja, det dumma är att jag har med siffrorna nu. Men i stort sett, jag bygger alltså framför allt på siffror ur 1972 års skatteutredning och de publicerade 1974 och gäller 1974. Det har inte, systemet har inte ändrats väsentligt sedan dess. Då har man jämfört med två familjer med tre barn vardera. Den ena familjen har en inkomsttagare. Den andra familjen har två. Och då blir resultatet det. Om man har en inkomsttagare
som
försörjer familjen, pappan eller mamma, då har den, vad man då bör räkna på, vad den skatteutredningen gjorde, och det som är intressanta i den utredningen, det är att de kommer fram till att det man kan räkna fram är vad har inkomsttagaren, de två föräldrarna, kvar för egen konsumtion när de har betalat skatt och alla andra och alla utgifter som berör barnen och fått alla bidrag som hänger upp med barn, bostadsbidrag, barnbidrag och så vidare. Och då kommer man fram till att vid en inkomsttagare, då det är en inkomsttagare i familjen, så får han jämfört med sin ungkarstid eller ogifta tid, jag säger det nu väldigt kort, då har han kvar för egen konsumtion i runt tal hälften av vad han hade så länge han inte var. Och det gäller både om det är en industritjänsteman eller om det är en industriarbetare, i bägge fall med genomsnittlig. Alltså, förstår ni? Låt oss ta alltså en inkomsttagare, han var först ungkar eller mamma, om det är mamman som är enda inkomsttagare, hon så länge hon var ogift, inte hade familj. Så jämför man med vad har man kvar för egen konsumtion som icke-familjeförsörjare och som familjeförsörjare. Om man jämför alltså en ensam inkomsttagare.
Och då får man förklara fram att vare sig det är en tjänsteman med genomsnittlig tjänstemannainkomst eller en industriarbetare med genomsnittlig industriarbetarlön 1974, så har man kvar för egen konsumtion ungefär hälften av vad man hade så länge man inte hade familj.
Ja, ja, men det är intressant att du vet hur det var mellan de här familjerna som inte bytte först. De som hade två inkomstgårdare.
Ja, och sen har man alltså det andra fallet, och det är nämligen två inkomsttagare medtidsarbetande och igen alltså genomsnittliga inkomster. Vissa genomsnittsberäkningar baserade på samma slags beräkningar. Och då kommer man fram till att då kommer de upp till något. Då kommer var och en för egen konsumtion kvar. Lite mindre än man hade så länge man inte hade familj. Men man klarar sig. I första fallet kommer man ner på en inkomst som 1974 har sig. Fantastiskt låg för egen konsumtion. Och det är ju det småbarnsföräldrarna med. När man har familj, då märker man det. Man kommer in i en fantastiskt svår situation när man har barn. Och en familj, en förälder vill stanna hemma. Ja?
Skolan har mycket med särskattning att göra. För två föräldrar som tjänar 40 000 kronor var. Och du har enormt mycket mer än en förälder som tjänar 80 000.
Ja, det är det fenomenet. Det är riktigt, precis riktigt. Jag kan alltså i eftermiddag, om någon är intresserad eller imorgon, så kan jag har med mig ett antal stensiler som jag skäller upp på det här, där man precis ser det alltså. Det är siffror helt klart. Jag har bara kompletterat 1972 års skatteutredning lite grann där. Så precis hur det är. Och det är så tvingat, det är så styrande, så vi tror inte att det är sant, det systemet. Och det är så genomtänkt. Det går inte att komma ur som småbarnsförälder. Om man inte skaffar den ensamma inkomsttagaren skaffar sig för dem. Jättelig. För med vanlig industritjänstemannalön, det gör inte stor skillnad mot industriarbetare. De har nästan samma levnadsstandard. Eller hade 1974. Det är förvånansvärt små skillnader mellan dem. När det kommer till krita. Bruttolönen skiljer mycket, men levnadsstandarden skiljer inte alls mycket. Ja, bakgrunden är den att man har velat, det är mitt påstående, det vågar jag upprätthålla mot vem som helst. Man har skapat ett samhällssystem som ska vara tvingande. Som ska nämligen tvinga ut bägge föräldrarna ut i slutet. Oavsett vad de själva tycker.
Vem är man då?
Politikerna. Som styrde Sverige under den tidpunkt då systemet växte fram.
Vad gick det emot så? Men har det inte alltid varit svårt att ha barn ekonomiskt?
Jo, men man har skärpt de svårigheterna genom skatte- och bidragssystem. Samtidigt med parallellt med en löneutveckling. Och det är helt klart, det är nämligen, det går precis i samma riktning som det sociala synsätt man har företrätt. Nämligen, det är riktigt för mammornas egen skull, för deras egen utveckling, att de kommer ut i yrkeslivet. Och det gissar jag är vad de allra flesta mammor tycker. Vad jag vänder mig emot är inte att man går dem till mötes. Förstår ni? Jag går inte alls in på den frågan. Vad jag bara vänder mig mot är att man har upplevt valfrihet. Att de som vill någonting annat inte kan, eller nästan inte kan, göra det. Det är friheten jag är ute. Inte någonting annat. Förstår ni? Ja, Sven.
Det är väl fel att ta upp en lång diskussion om det här. Men felet är, som jag ser, inte att man har en hård progressiv beskattning och särbeskattning. För att inte arbeta att få hand om barn, alltså belönas i det här samhället på värdesäkert.
Ja, det kan man säga. Alltså nu är det att progressiviteten... Ja, jag kan inte gå in på det nu, för det är ett svar. Det är ett specialproblem. Det har ju snart blivit ett tekniskt specialproblem i samhället, det där med progressivitet. Men jag håller med, helt med dig om att man inte värdesätter tillräckligt att barn tas om hand. Och framförallt, tycker jag, man värdesätter inte tillräckligt de människor som vill ta hand om sina egna. Det är framförallt där. De som inte har det som betalt yrkesarbete, utan säger det arbetet vill jag sköta. Den gruppen, hur stor eller hur liten den är, kommer inte till sig.
Jag
har
sagt här som kan man jo se at det gjelder nøyaktig det samme i Norge, hvor det dessuten i den senere tiden har vært en utbredt mistanke blant folk som har begynt å lure litt på hvor for å gå være slik, men ikke. Altså, det har vi jo også i Norge hatt en sosialdemokratisk regjering i nok så mange år, og disse politikerne har, og alle som er helt opptatt av undervisningssystemet, som ligger som støtter deres politikk, uttrykker for eksempel høyere forundring for systemet som vet noe om, ikke med barnhjem, men med døgnhjem, hvor ungene er kun hjemme hos foreldrene i helgene. Og ellers er på såkalt med døgnhjem, altså med det som roses som kvalifisert pedagogisk mannskap til å ta seg av barn, for det mye sunnere for barn enn deres egen foreldresliste. Det er faktisk et utbredt ønskemål til den sosialdemokratiske og sosialistiske styrken i Norge, at der skal komme døgnhjem også, så at man kan helt frigjøre foreldrene, som det heter.
Ja, visst. Ja, i Lune år er man jo ikke etter samme, der man altså skal klare et natthjem. Men man har fått stora svårigheter med avtal med personal. Ja?
Jag vill säga en sak där, för det där, det är klart att det är förskräckligt, men jag råkar bara känna till lite bakgrunden, i alla fall i Umeå, till de här natthemmen. Och det var att faktum var att massor med småbarn var ensamma hemma på nätterna. Och man var tvungen att liksom ordna någonting för att kunna ta hand om dem och få illa. Ja. Så det var ju från barnpsykiatriska kliniken bland annat som
underställde det. Vi ska arbeta.
Ja, det är skiktarbetet alltså som vi gör det där. Och det är klart, där har då, vi ska inte alls bortse från den faktorn här att näringslivet har pressat i en bestämd riktning. Vill inte alls påstå att det är, vill inte alls frita dem för ett ansvar här. Tvärtom, de har det i allra högsta grad. Men de som verkligen har stadfäst systemet, det här systemet, för det är de som har bestämt om skatterna och bidragen. Och vad jag vänder mig mot är alltså inte alls att man har haft full förståelse för de isolerade småbarnsmammorna. För de har det jätteproblem i många fall. Vad jag vänder mig mot är att man i praktiken har försökt avskaffa barn. Genom ett system som är tvingande. Och jag menar det är typiskt för vårt land, där man i full färd för det konkreta att inskränka valmöjligheterna för människorna genom själva det samhällssystemet.
Så får jag säga en sak med hur studerar politiker och näringsliv, bevisar sig av att det är att sossarna, alltså socialdemokraterna, egentligen i kapitalisternas förlängare arm. Det har man ju sett massor exempel på i Danmark. Alltså, under socialdemokratiet, alltså det man kallar så att säga socialistisk, att de faktiskt har varit mycket, mycket bättre för kapitalisterna medan de satt på makten än om det hade varit till exempel centrum eller vänster. För att de helt enkelt försöker att styra i ganska bestämda riktningar, och kapitalisterna de ser ju det, då lägger man in på vissa saker i näringslivet, alltså som man försöker att centraliserad. Så då visar det sig att kapitalisterna, folket reagerar mot det för att få en skräckkampanjer. Alltså det är på något sätt alltså, paradox, men det har visat sig så.
Alltså, vi kommer naturligtvis in i ganska enorma frågeställningar här. Och jag hade bara tänkt att nämna det här på en som tack. Ja, Katarina.
Frans, jag skulle hemskt gärna vilja i det här sammanhanget. När man sitter och tänker på alltså, hur vi här i Sverige har det här skolsystemet och hur vi har daghem och barnhem. Då pratar jag om att det är föräldrar som är tvingade ut för att kunna klara av det kapitalistiska, alltså för att kunna klara av det ekonomiska. Och då ligger naturligtvis nära till annat att jag tänker på England just nu i det här fallet. Där alltså man är helt enkelt uppfostrad, jag tror att den bästa uppfostran man kan ge barn är att sätta in en institution. Och där tänker man alltså inte på att man sätter in barn i olika hem för att gå i skola och annat, för att man sen ska kunna gå ut på världslivet. Men det är helt där med tanke på att barn kan skapa den absolut bästa uppfostran. Och de flesta föräldrar har inte råd till dessa terminsavgifter. Då finns det alltså försäkringar som man kan ta och som föräldrar tar i och med bara det att man väntar barn. Så kan man gå in och ta försäkringar där man betalar en viss summa varje månad som sedan i samma börjar på uppföljning. Så där har man alltså de här olika hur man ska vidare och vända detta. Om det är för att vi ska ha det ekonomiska val om det som vi ska ha det för barnet. Då är det så som vi alltså är den värsta stund liksom inriktade.
Men det där har ju färgat av sig på hela den hela Storbritannien, ja. Hela tiden. Ja. Så det är ju den klassen som har genomgått den upprustning som sedan har skapat det brittiska världen. Och har genomfört en massa saker i världen som är direkt färgade av det tänkesätt de har fått i internationen.
Nej, jag ville bara fråga om det är akut. Försäkta mig kvar på
det.
Det kommer in på
massor. Ja, det är alltså gigantiska problem som tog med sig. Jag bara, vad jag ville med det här var egentligen bara att en gång på fullt allvar skaka deras tilltro som menar att vi lever i ett fritt samhälle. Och det är inte mot politiska svar. Jag hoppas ni har märkt att jag, det är inte ett borgerligt synsätt jag har förut. Jag hoppas jag verkligen har märkt. Jag är väldigt för frihet. Och det menar jag kan man belägga i det svenska samhället. Det här är alltså en som jag uppfattade som en central punkt i det svenska samhället som sällan blir förstått. Det skulle jag vilja ta hälsovård. Metoder som avviker från gängse medicinsk praxis får användas bara i mycket begränsad utsträckning. Man får inte offentligt stöd för behandling med naturmedel om man vill ha det. Den som vill bli behandlad med naturmedel får inget offentligt stöd för det. Och man får överhuvudtaget inte vara sig med oavsett ekonomiskt stöd får man inte använda ampuller som inte är överensstämmer med gängse vetenskaplig uppfattning. Det är alltså exempel på hur hälsovården fungerar i Sverige just nu. Och ingenting av det här är uttömmande. Det är bara exempel. Men gängse gebönisk, normal.
Vad var det ordet som man kan göra till kamerna? Beträffande utbildningen
Sverige har utan reservationer tagit en rad internationella konventioner. Alltså internationella överenskommelser som där Sverige har förbundit sig att respektera föräldrarnas rätt att bestämma över sina barns utbildning. Jag läser upp en av de sista och mest entydiga fördragstexterna som finns. Det här är alltså en internationell överenskommelse som Sverige har skrivit under utan reservationer och är förpliktad att följa. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och i förekommande fall förmyndares frihet att för sina barn välja andra skolor än den som inrättats av offentlig myndighet, såvida läroplanerna täcker vad som från det offentliga sida och har föreskrivits eller godkänts som minimistandard. Även som deras frihet att tillförsäkra sina barn den religiösa och moraliska uppfostran som står i överensstämmelse med deras egen övertygelse. Svenska föräldrar ska alltså ha valfrihet då det gäller utbildningen. De ska få välja skolor andra än de offentliga om de så vill. Bara de skolor som väljs svarar mot myndigheternas krav, det vill säga i stora drag täcker vad också den svenska grundskolan ger. Och de ska ha rätt att tillförsäkra barnen en uppfostran på det religiösa och moraliska området som står i överensstämmelse med deras egen övertygelse. Jag går nu inte in på i vad hon detaljerna i det här är berättigade eller det skulle föra oss väldigt långt in i principen. Jag vill bara kort och gott erinra om det faktum att Sverige följer inte. Det är en FN-konvention som framlades i en regeringsproposition 1971 i september och som Sverige undertecknade mycket snart, jag tror 1972 eller något sånt där, och som trädde i kraft 1976. Den har alltså trätt i kraft. Alla berörda medlemsstater har undertecknat den, däribland Sverige. Den är i kraft sedan våren 1976. Sverige är förpliktat att följa. I Sverige är det så att den som vill välja en annan skola, en grundskola, måste först och främst betala för det, vilket innebär att den, om man överhuvudtaget får göra det, för det är inte säkert, vi vet hur somliga skolstyrelser i Sverige bara har sagt nej till de som har velat utnyttja den här rätten, sagt de får inte grunda skolan. Men även när de ständ, för hittills har de alltid fått igenom sin rätt. Det är ingen skola som på allvar har stoppats när det väl har startat.